Du lyssnar på Lang av Kjell Westö. Ljudboken är inläst av Niklas Åkerfeldt och utgiven av Schiltz ett Söderströms förlag år 2022. Kapitel 1. En novembernatt för snart 3 år sedan ringde telefonen i hallen. Min hustru Gabriella, som sover lättare än jag, vaknade av signalen och började skaka mig häftigt. Själv har jag alltid delat min vän och kollega Langs djupa förtrogenhet med stadslivets plötsliga händelser och slumpartade sammanträffanden. Men Gabi är fortfarande präglad av sin uppväxt i en sömnig skärgårdsby. Hon är en viljestark och robust människa, men har en tendens att uppröras svårt av det oväntade. Dessutom genomlevde vi då en höst full av förändring och oro. Mattias, Gabis son som hon fött när hon bara var 19, hade flyttat till Åbo för att studera vid akademin. Kort därefter hade Gabis pappa drabbats av en lindrig hjärtinfarkt. När Gabi väckte mig den där novembernatten var hon därför mycket upprörd. "Det är någon som har dött," hasplade hon ur sig. "Vakna, Conny. Det är pappa eller Matti som har dött. Jag vet det. Det här är just en sån natt." Jag slog motvilligt upp ögonen och hittade mig i en gammal film noir. Vinden som slet i takplåtarna, regnet strömmade mot sovrumsfönstret, den halvöppna dörren ut i hallen och vardagsrummet, telefonen som ringde, motorljud som närmade sig, ljusstrimman som rörde sig över vardagsrumsväggen när en nattbuss arbetade sig upp för Topeliusgatan mot torget för att sen slockna när bussen dök ner i Runebergsgatans schakt. "Om du en gång är vaken kan du väl svara," muttrar jag surt, men till ingen nytta, för Gabi satt som fastfrusen. Hon satt upprätt i sängen, hon såg skräckslagen ut. Hennes bara fötter stack ut under täcket som hon svept tätt omkring sig. Telefonen ringde envetet. Jag tog mig på stela ben ut i hallen och svarade så vresigt jag kunde. Rösten i andra ändan var Langs och den var pressad. Inte släpig och ironisk som den brukar. Langs sa att han var i en jävla knipa. Han använde just de orden. "En jävla knipa," sa han. "Jag hamnar rakt in i en mardröm." Jag tog honom inte på allvar. Det hade hänt förut att Lang ringt långt efter midnatt, lindrigt nykter och i de mest udda eller banala ärenden. Jag frågade Lang om han visste vad klockan var. Jag sa att han skrämt Gabi halvt från vette, att hon trott att hennes pappa dött knall och fall. Sen tillade jag syrligt och ganska barnsligt att om Lang var utan kondomer så hade han ringt till fel ställe vid alldeles fel tidpunkt. Det fanns krogar och nattöppna bensinstationer att tillgå och vid skillnaden fanns Select, fräste jag. Min kommentar var en anspelning på det liv Lang levt åren efter sin senaste skilsmässa. Det var ett liv jag ofta varit avundsjuk på. Men Lang tog ingen notis om mina sarkasmer. Han lät bara ännu mer angelägen. "Det är inget sånt," sa han med samma skrämda och forcerade röst. "Jag behöver hjälp, jag är mitt uppe i en katastrof och jag måste få tala med någon som kan hålla huvudet kallt. Inte har du en spade förresten? En stadien, inte en sån där med plastskaft som bara går av." Lang och jag har en lång gemensam historia och jag har aldrig haft för vana att säga nej till honom. Lang är dessutom en kraftfull och karismatisk person. Svår att avvisa, svår att besegra. Enligt Gabi är jag för eftergiven och har alltid låtit Lang och diverse andra barndomsvänner utnyttja mig. Men det kan kvitta om det är så eller inte. Att jag en kvart senare både hunnit klä på mig och gå upp på vinden och sen stod nere på Töle torg med en kraftig järnspade i handen är ett faktum som ändå inte går att rucka på. Rändå kände jag mig orolig. Regnet piskade ner och torget var folktomt, men det satt fortfarande folk på både Tintin Tango och i mamma Rosas bar. Och jag såg att de som